Hockey vänner, vi närmar oss ett nytt veckofyllt avsnitt med hockey från världens bästa hockeyliga NHL, där det verkligen är högtryck nu och närmar sig i slutspelet. Vi är framme vid avsnitt nummer 101 av Godmorgon NHL. Vi hade ju stort jubileum här i måndags och vi fortsätter fira den här veckan. Och vi gör det med Mattias Nordström och Martin Jansson som är från hockeysverige.se. Välkommen Martin.
Ja, men tackar så mycket.
Hur är läget med dig?
Jo, men det är bra. Hur är det själv?
Ja, det är alldeles utmärkt. Jag säger nu när det är lite slutspelstid och de börjar sopa gatan och allting och man andas och lever hockey. Det gör du också, jag säger.
Ja, exakt. Det är ju nu med det här vädret och slutspel och kval och allting. Det här är ju det största vårtecknet vi har, känner jag.
Ja, och just för dig Mattias så har vi som sagt en månad nästan exakt kvar till slutspelet börjar i Stanley Cup. Mm. Mycket längtar och blickar mot det.
Jag brukar säga, utöver Stanley Cup-finalen, första rundan i NHL-slutspelet för oss som följer och gillar hockey, det brukar vara det bästa. Därför då är det energi, det är en fysisk hockey. Så första rundan i Stanley Cup-slutspelet, det är något speciellt.
Ja, det är verkligen det. Hur delar du upp dina arbetspass med tanke på bevakningen av svenska hockeyn och NHL också där på hockeysverige.se?
Ja, nu den här tiden blir det mycket fokus på Sverige såklart. Och ja, även junior-SM-slutspelet som har ju börjat här också. U20, U18 fokuserar jag också väldigt mycket på. Sen kommer det ett U18-VM här snart. Så att det är många bollar i luften, det är det.
Ja. Du, U18-VM, hur ligger Sverige till dig? Möjlighet att vinna?
Riktigt bra faktiskt, riktigt bra. Vi kan ju till och med få loss Viggo Björk faktiskt, om du skulle vilja sig väl. Och då har vi ju turneringens bästa spelare där, skulle jag vilja påstå. Så Sverige har en riktigt bra 0-8-kull.
Ja, som ska hinna med U18-VM också. Det pratas ju om riktiga senior-VM för honom också. Viggo Björk, vad tror du om det?
Ja, men Konstantin Elenius gjorde ju det. Han spelade ju junior-VM, U18-VM och riktiga VM inom loppet av 6 månader där. Så att, det ska väl Viggo också klara, tänker jag i så fall.
Ja, vad tänker du kring det, Mattias?
Jag hoppas att vi får se de här unga spelarna i VM, att man satsar, ger dem möjligheter, inte bara säga att de får vara med och lära, utan när vi pratar just om här, vi har pratat tidigare om Ivar Stenberg och nu Viggo, det är ju en viss nivå på dem där de också kan hantera den, om man säger, nivån av hockey som det ändå blir ett snäpp upp, självklart ett senior-VM om vi ska säga det, jämfört med U18.
Ja. Martin, du var väl på Hovet också, Sam Hall. Han var väl där när det var Djurgården Malmö, eller hur? Vad såg han?
Nej, men han såg en spelare som var planens bästa, tycker jag. Alltså, han är ju, jag tror han spelade över 23 minuter, vilket var bara Charles Hudon i Djurgården som spelade mer. Då. Och det säger ju någonting om hur han faktiskt bär det här laget just nu, som har chansen att gå till en kvartsfinal. Sen kommer de inte så mycket längre än så, men Viggo spelar är ju helt magiskt faktiskt.
Mm. Ja, han spanade väl in där Fondell och Eklund också, gissar jag då. Men Djurgårdens resa går vidare där i SM-slutspelet här i Godmorgon NHL, som ni kan följa både rörligt och även då som podcast och hålla koll på det på YouTube, så fokuserar vi på det som har skett där borta och framförallt kraftmätningen på den västra sidan där det var Colorado mot Dallas, två lag som har plockat flest poäng i NHL. Det blev jämnt, det blev tätt och det blev ett Colorado som gjorde första målet, men det var målsnålt Mattias, 1-1 efter full tid.
Ja, det är den här tiden på år också, man måste se över det defensiva spelet och det blir lite prestige när det är topplagen här nu. Då mäter man krafterna för att det är stor sannolikhet att de här två kommer stöta på varandra i slutspelet.
Ja, till slut så vann Dallas den här matchen. Johnston gjorde mål, Robertson gjorde mål. Föga oväntat, de har gjort 37 mål vardera de där. Så stått för 74 utav Dallas mål. Vad tänker du kring styrkeförhållanden mellan Dallas och Colorado?
Nej, men det är ju två lag som ska mötas längre in i ett slutspel. Det är ju... Det är sådana där serier man bara älskar att se sen, liksom, man sitter uppe på nätterna. Det är ju de här matcherna man vill ha mellan två så här pass bra lag.
Ja, men det är ju verkligen, men det är inte tråkigt att de får mötas så tidigt så de får göra det här. Det är ju två lag som skulle kunna vinna, de kunde spela en final.
Ja, det är för att vi vet hur bra de är i år. Så här ser det alltid ut, hur många gånger om vi tittar tillbaka. Colorado, Detroit tidigt tycker man i slutspel, det här borde vara finalen. Men det här är ju utmaningen och... Lag som vi satt inför den här säsongen och trodde de skulle vara ett topplag har inte varit det. Men nu vet vi att Dallas har fått ihop det i år på ett bra sätt. Colorado hade väl, där var ju många som tippade inför säsongen att de skulle vara det. Så att, men man måste bara se på det. Ska du ta det hela vägen och vinna den här åtråvärda Stanley Cup så ska du slå ut bra lag. Så att förr eller senare stöter du på det här. Ja, bra motståndet ändå.
Och du, för alla unga lyssnare och tittare, läs Martin här, så var ju Detroit på andra sidan tidigare, eller hur? På den västra.
Precis, det var där, Colorado. Det var där och då pratades det mycket om att det här borde vara en Stanley Cup-final. Men kan ju inte ändra reglerna bara för att man har en bra säsong.
Jag håller med dig, så är det verkligen. På tal om unga killar och lirare, så var det en ny som presenterade sig i natten till idag. Spelar i Washington Capitals. Har en storbror som heter Lane. Här kommer Cole i Washington. Berätta om den här killen.
Nej, det är ju makulöst tycker jag att man inte riktigt lärde sig läxan. Alltså Lane Hudson gick sent i andra rundan och man släpper ändå Cole till mitten av andra rundan, och det här är ju en stöld av Washington, för det här är ju också en framtida storback precis som Lane. Jag har förmånen att följa honom i två U18-VM och ett junior-VM på plats faktiskt, och personen och spelaren Cole Hudson är häftig att se.
Varför är han häftig?
Han är så extremt lugn i sitt sätt att vara, både som person och som spelare. Han stressar inte upp sig, och det gäller även liksom utanför planen och på isen, så spelar han med den här självklarheten. Lite som att man går på autopilot, precis som Matthew Schaefer har. Han spelar så mycket på instinkt. Ja. Och den är nästan alltid rätt.
Och det kommer ju bli en miljon frågor om det här, likheter, olikheter mot storbrorsan då, som ju är i Montreal och en av ligans främsta backar. Vad svarar du på den?
Nej, men de är absolut lika i spelet. Jag kanske tycker att Lane har lite mer skridskovirtuos i sig och Cole är kanske lite mer av en taktiker, men de är väldigt lika av sig där.
Ja. Och lite amerikanskt också då, när föräldrarna zoomas in. Det är så där det ska vara där borta i NHL också. Washington med segern också, 4-1 den här matchen. Vad tänker du kring Cole Hudson?
Jag fick ju förmånen JVM och då jag fick upp ögonen och säga vilken spelare. Och faktiskt, jag skulle säga, att ta olikheter från brorsan, det är nästan svårare, därför de har väldigt mycket likheter när man ser hur de rör sig på isen. Men det är bra. Skridskoåkning med Lane. Jag tippar ju Lane att han skulle kunna nypa Norris Trophy i år. Ja. Så bra tycker jag han är, och jag tror då brorsan Cole kan komma upp i den nivån också.
På tal om Norris Trophy, är han där och knackar på dörren återigen? Har ju vunnit tidigare Erik Karlsson, för nu pikar formen för den gode smålänningen. Två nya mål för Pittsburgh som har varit ute på en lång roadtrip när man förlorade mot Carolina, men Erik Karlsson, han levererar, Mattias.
Han gör det, Erik. Han var bra i OS, tycker jag, för Tre Kronor. Den här säsongen har ett kliv upp. Vi ska inte glömma att det var inte så många år sedan ändå han andra backen att göra över 100 poäng sen Brian Leach. Så att Erik Karlsson har en extremt hög högsta nivå. Och det, när han levererar det vi såg tidigt i hans karriär i Ottawa, då förväntar vi oss att så ska det se ut varje år. Just nu spelar Erik jag ska inte säga sin bästa hockey, men då begär vi mycket. Man spelar väldigt bra.
8 poäng på 3 matcher. Vad tänker du kring Erik Karlsson?
Ja, men tar man sen OS-uppehållet så är det bara Martin Etchas, Nikita Kucherov och Connor McDavid som har fler poäng i hela ligan. Mm. Och det är ändå en ganska lång period nu, så att det är ju lite som du säger, gamla Erik Karlsson här. Han blixtrade till under OS. Man fick se den här skridskoåkningen, de här passningarna. Ja. Och det är häftigt att han är där igen.
Ja. Nämn 3 backar som du tycker är bättre än Erik Karlsson om vi ska prata Norris.
Ja, just nu, om vi tar den här senaste tidsperioden, så är det ju svårt att komma på någon faktiskt, tycker jag.
Så han kan vara uppe och vara en av kandidaterna. Tror du att det är rimligt den här säsongen?
Nej, det inte? Tror jag inte. Nej, eftersom det är en hel säsong och vi har några pjäser som bara fortsätter att leverera. Och jag fortsätter att imponeras av Makar i Colorado. Alltså, ja. Så att jag tror Erik inte i diskussionen att vinna i år, men han är precis där under.
Ja, vilka har du mera?
Vi har ju de här toppbackarna, men det är framförallt Werenski tror jag ligger bra till i Columbus också. Därför nu tittar vi bara på poäng, men om vi tittar på hela spelet. Jag håller Makar och Werenski, det tror jag en av dem kommer vinna Norris i år.
Ja, något namn du vill fylla på med?
Nej, jag tycker att det är, som du säger, en sån som Werenski också varit där uppe i väldigt många år utan att vinna. Han har varit nominerad i flera år och det brukar tyda på att till slut så får man ju det där priset. Och det är han ju värd också. Så att, jag tycker det. Och sen har vi flera liksom, nya i ligan som kommer vara här inom en framtid. Det är Lane Hudson, det är Matthew Schaefer och de här riktigt unga killarna som ju är en ny typ av back.
Ja, vi får hoppas att Dahlin är där och blandar sig i diskussionen också sen i framtiden såklart. Men Erik Karlsson och Pittsburgh Penguins, de ser ut att flyga mot ett slutspel. I alla fall mycket tack vare Erik Karlsson. Och 2 fullträffar natten till idag. En annan som också gjorde 2 mål och det var efterlängtad. Han är inte back, han är på den offensiva sidan och heter Elias Pettersson. Men oj vad han trivs bra på den där positionen. För er som tittar på detta rörligt så står han i sin favoritposition i powerplay och fick dunka in 2 mål mot Florida. Vad tror du att det betyder för Elias Pettersson?
Nej, väldigt mycket. Det är ju tufft läge han är i. Det är mycket kritik och det är mycket skriverier och spekulationer och hatstorm får man nästan säga från fans och sånt där. Så att det släpper lite målmässigt är ju jätteviktigt. Kanske inte för nu utan bara för att få med sig en positiv känsla inför våren, inför sommaren. Liksom. Ja.
Och jag blir lite så här konfinerad också. Hur är det möjligt att han bara har gjort 15 mål? Han har inte gjort dubbla mål sedan i november. Med det skottet han har, den positionen i powerplay. 200 mål han gjort nu i NHL. Det är bara gratulera till det också.
Ja, det får jag säga. Det är en fantastisk prestation bara det. Och det är det man glömmer bort när Elias hade en säsong när man gör över 100 poäng. Precis som vi är inne på Erik Karlsson. Då jämför vi vet vad han kan göra. Ja. Och det är ju samma fråga det här med bara hur det är möjligt. Och det är den här kritiken kommer från journalister, från fans, ja, från klubbledning. Det pratas trader och allt sånt här påverkar ju spelarna och det har ju påverkat Elias väldigt mycket i år. Traden blir ju inte av på grund av sitt dyra kontrakt. Nej. Annars är det klart att ett lag skulle vilja ha hans kompetens och man vet att det finns en uppsida. Så att tuff säsong för Elias och ja, då mot det här motståndet nu som också, glöm inte bort, det här var Florida de spelade mot, fjolårets Stanley Cup vinnare som vi inte hittade ett fel på. Nu ser det inte roligt ut för Florida och det är ju inte anledningen att Elias gör mål bara för att det är Florida, men här är två bottenlag i år och nu spelar det ingen roll för dem. Nej. Men för Elias kan det vara i alla fall skönt. För att det summeras ju alltid den roll den har. Det är statistik. Och putsar till siffrorna lite.
Vad konstigt det känns att höra Florida som bottenlag, eller hur? Två raka titlar har ju besegrat Edmonton i de där finalerna. På tal om Edmonton så har det varit en stora snackisen borta i NHL. Skadan på Leon Draisaitl här om natten. Vilket gör då att Edmontons poängmakare kommer missa resten av grundserien. Ska troligtvis, säger nu uppgifter från Edmonton, vara tillbaka till ett slutspel. Vad tänker du kring det här att Draisaitl åker på den här smällen och är borta en underkroppsskada?
Ja, nej, det är ju såklart ett otroligt avbräck för Edmonton. Och det jag tänker är väl också McDavids perspektiv. Det här var ju en liten säsong som klubben behövde bevisa för honom att nu är det dags att ta det där sista steget. Ja. Och det har de ju verkligen inte gjort. Och den här skadan gör väl att slutspelet ser ju inte kört ut, men det är långt dit i alla fall.
Utan McDavid, de kommer de med, men Draisaitl, eller är de körda då Edmonton, som du ser det, att kunna vinna?
Som det har sett ut den här säsongen i positionen de är i så skulle jag säga att det blir väldigt svårt att ta sig till slutspel.
Och vad säger dina hockeyögon dig av den där smällen han fick, Draisaitl eller Mattias?
Jag har sett den flera gånger nu och det är svårt att se, men de säger underkropp om det. Det mest troliga är att det är något knät, fick en smäll någonstans. Men viktiga för Edmonton är att de säger att han ska tillbaka till slutspelet. Ja. Och utan honom, som Edmonton har byggt sitt lag, det är ju byggt på att det är Draisaitl och McDavid. De har ju överlevt eller ligger i den positionen de gör just nu. Det är ju deras powerplay. Och deras powerplay utan Draisaitl, det är ju inte samma nivå. Nej. Inte i närheten.
Men att komma tillbaka efter en skada som alla vet om då också, till ett slutspel när allting bara blir så här, då handlar ju om nivån det fysiska också. Hur är det tror du? För en sån spelare med den bevakningen?
Ska inte vara några problem. Är han redo att spela, sa han där. Och att han kanske direkt match ett är på, om man säger, i matchform. Nej. Men det här, det är bästa sju i varje runda. Och kommer med Draisaitl tillbaka så blir det, han är ju en faktor. Så ja, att då spelar det ingen roll. Det här är inte bara en fysisk förmåga. Nej. Och bara för att motståndarna att ha bara McDavid att fokusera på, eller McDavid Draisaitl i ett slutspel. Bara där gör att fokus skiftar. Därför, du kan ju inte säga så här, han har varit skadad ett par veckor. Nu är han inte bra längre. Nej. När han är redo att gå, då är han en av världens bästa spelare i Draisaitl.
Ja, han sover nog inte helt gott, McDavid, heller, som du var inne på. Peter Forsberg satt ju här i expertstolen och sa det också. Tufft för honom, den här situationen med de här finalförlusterna. Och sen addera till OS-förlusten också.
Ja, och han har ju en sån här press på sig som de bästa får. Du måste vinna. Ja. Och nu börjar han bli lite till åren, vilket är sjukt att säga så. Men att det börjar ju verkligen komma till den punkten nu. Att han behöver börja vinna titlar för att befästa sin position som en av de bästa någonsin. Och det har han ju inte gjort.
Nej, känner du samma sak?
Ja, det är ju så. Det är därför man, om man säger Crosby, har ju både levererat poängen och sin karriär. Men det han kommer, han kanske är den bästa kanadensiska hockeyspelare att dra på sig Lönnlövet. När han har representerat Lönnlöven, då vinner man. Mm. Och det, han kan ju rada upp alla de här. Och utöver det, ett par Stanley Cup. Så att, då har man gjort just det Martin är inne på. För att när de ska bedöma en, det vi ser varje match, så säger vi att ja, han är en av världens bästa hockeyspelare. Ja. Men ska han nämnas med de stora namnen, det Gretzky, Crosby, Lemieux, att han är den nästa, då krävs det absolut en Stanley Cup och i framtiden, om man har möjlighet, ett OS.
Ja, eller samla på prisskåpet såklart för den här nästa som ni pratar om. Och det blir ju alltid en sådan fråga borta i NHL, vem det nästa är. Celebrini är ju definitivt en sån som har seglat upp, haft ögonen och har ögonen på sig. Ni såg ju själva i OS hur bra han var. Och han jämförs ju redan då med just Connor McDavid. Och det här är ganska intressant. Efter 135 NHL-matcher i Celebrinis unga NHL-karriär så har han samlat ihop 158 poäng, 60 mål, 98 assist. Samma då matcher för Connor McDavid, så gjorde han 50 mål, 107 assist, det blir 157 poäng. Celebrini en poäng före McDavid. Hade du tänkt på det själv, Martin, när du har följt med karriären, att han har öst in poäng så, Celebrini?
Nej, det hade jag. För något år sedan hade man ju inte sin vildaste fantasi kunnat tro det, när man såg Celebrini i Göteborg på junior-VM. Jag tycker att han var inte ens nära bäst i turneringen liksom. Och sen, det är häftig utveckling han har haft.
Ja. Vad tänker du kring just den här stjärnstatusen han kan uppnå? För nu är han ju verkligen under den här luppen också i McDavid-skaran.
Ja, han spelar ju ett perfekt lag ute i Kalifornien, tycker jag. Det kommer inte vara, även om han är stjärna i Kanada, så kommer han ha en ganska lugn vardag i San Jose. Och det tror jag kommer hjälpa honom väldigt mycket. Och de har en väldigt fin kärna med Will Smith och Michael Misa, William Eklund med flera. Det är ett lag som bara kommer bli bättre och bättre och bättre. Ja.
Men han är lika sevärd, lika spektakulär, tycker du, som McDavid?
Nej, det tycker jag kanske inte faktiskt. Han gör ju inte de här solorädsmålen kanske på samma sätt som McDavid gör. Det är ju mer än, han är ju underbar tvåvägsspelare, tycker jag. Ja. Mer.
Vad är din åsikt just om stjärnstatus, Celebrini och framtidsutsikter?
Om man tittar, McDavid, han är mer individuell spelare. Det jag tycker med Celebrini, det såg vi i OS. Då spelade han med McDavid och McKinnon ibland. Och då var ju hans hockey-IQ väldigt högt. Ja. Så han ser ju isen på ett annat sätt. Inte lika flashigt. Det är inte samma fart som McDavid. Men jag skulle säga att han har nog ett högre hockey-IQ. Att kunna förstå just i den rollen, när han spelar med de två väldigt snabbskrinnande, så var han ibland bara som en liten, fanns på rätt position för att vägga vidare smart lösningarna, hur han då under press när det gick i så högt tempo. Så att jag är imponerad av han. Och då är det inte bara individuella skickligheter, utan hur han tänker hockey. Ja.
Men det som Martin är inne på också, med tanke på att han är i San Jose, kan han bli en lika stor stjärna som, alltså Crosby, som McDavid, med tanke på att han är där borta i San Jose? Jag tänker hemma i Kanada, hur mycket bryr man sig där?
Man bryr sig. Ja. De har koll på sina kanadensiska spelare. Så att, det var ingen som glömde bort när Wayne Gretzky en gång i tiden spelade i Los Angeles. Så att, det kanske inte får samma dagliga uppmärksamhet. Ja. Men de är så stolta över sina kanadensiska spelare. Och om man jämför honom mer, jag tänker på utvecklingskurvan från Connor Bedard i Chicago. Ja. Som kanske är mer uppmärksamhet i Chicago, men inte som i Kanada. Och kanadensarna har koll på sina spelare, och det är inte bara sina kanadensiska spelare. De har koll på hockeyn oavsett var du spelar.
Ja. Celebrini är ju från Vancouver också. Ja. Och det snacket kommer ju aldrig att dö under hans karriär, utan varenda gång kommer det ju snackas om Celebrini till Vancouver. Han har ju själv sagt att det är en dröm att spela för Canucks. Ja. Så att där framförallt har de ju koll på honom.
Ja. Och sen är det kul hur de har koll på varandra också. Vi såg ju Crosby under VM här i Stockholm, hur han tog hand om Celebrini, och Celebrini bara sög in precis allting Crosby gjorde. Nu i OS fick han ju spela mycket både med McKinnon och McDavid. Och just McDavid och Celebrini, de möttes ju för ett litet tag sedan här i NHL. Det var väl ingen spektakulär match av Celebrini. Det var mest det här han gjorde på McDavid. Kolla här, han ska backchecka lite. Oj! Klubban fastnade i skridskorna. Han fick McDavid på fall, men det var McDavid och company som vann. Tror du att det finns mycket prestige mellan de här?
Jag tror kanske inte det. Jag tror att det är mer är alltså vänskap nästan. De kanske, om de kommer upp och kommer börja mötas i slutspelet, det kan bygga upp någon form av rivalitet. Ja. Men nu känns det nästan mer som att McDavid är någon form av mentorfigur till Celebrini, att han försöker hjälpa honom i sin karriär.
Ja, men vad finns det inte sånt i Sverige? Alltså med mentor, vi ser ju inte det så där tydligt. Nu ska vi få fram den här unga killen, det blir på ett annat sätt. Eller?
Nej, jag tror det finns. Ja. Absolut.
Vem hade du som hänt då?
Om man säger i Sverige menar du, ja. Nu blir det så väldigt... En kort turnering, ja. Då måste jag säga att det är alla, såväl jag blev omhändertagen om den äldre generationen hockeybackar som jag hade när jag kom in till Kronor. Det var Kalle Johansson och det var Peter Popovic var där. Och det, alltså långlista med som var väldigt välkommen. Så jag tror mentorskapet finns. Sen kommer det Martin är inne på, tror jag, att liksom, man brukar alltid säga att det betyder lite extra när jag säger... Crosby mot McDavid. Och det ibland målas kanske upp lite mer vad vi förväntar oss, eller tv-media, att det ska vara en... Man vill göra lagsporten till en mot en duell. Medan jag tror som spelare, då handlar det helt ointressant om jag gör poäng idag eller om Crosby har mer poäng, utan vem vinner matchen. Ja. Och det är ju det man vill bli ihågkommen för, att vad gör jag för laget? Är vi framgångsrika? Då är vi tillbaka till den utmaningen McDavid har, för han kommer alltid bli mätt
med, jo, men så är det ju.
Mot ett om man vinner Stanley Cup eller inte. Ja. Så att jag tror man kanske ska skruva ner. Mentorskapet finns där, men om det gäller, jag vet inte hur mycket mentor McDavid kommer att vara till Celebrini om de möts i en runda i slutspelet. Då är det nog, det är nog väldigt många dåliga tips.
Men jag gillar grejen som Kanada kör där, att man jobbar så under en VM-turné. Visst har det varit häftigt med Niklas Bäckström i ett VM och Viggo Björk hänger på där och får se allting vad som händer.
Ja, men det tycker jag USA och Kanada är betydligt bättre än vad Sverige är. Nu har vi börjat med den här exceptionella statusen i Sverige. Viggo var ju för ung för att få det. Men kanske att man då ska också börja lyfta upp de här killarna i landslaget ännu tidigare. Även om de kanske finns mer rutinerade spelare, så man vet mer vad man får av. Kanske man ska prova, som ni säger, Viggo Björk, spelar han som andra center i ett VM då? Ja. Alltså ge han chansen i de här rollerna. Och det är där tycker jag Kanada och USA är betydligt bättre när det kommer till unga spelare och lyfta upp sina talanger.
Och sen är det vanligt, vi har historien att unga spelare kommer till ett NHL-lag och så har man bott hos en veteran. Crosby bodde hos Mario Lemieux och sen har traditionen alltid funnits. Så där tror jag också finns mycket att lära, att under en VM-turné att sätta dem med en gammal hockeygubbe. Nej, lite för att se, liksom, både för att bygga upp ett förtroende för varandra och lite respekt för de som har gjort det här i 10-15 år innan jag kommer hit. Det tror jag alla drar nytta av.
Hade du någon inneboende hos dig?
Nej, jag hade, men ingen av de här unga talangerna, men vi hade folk som bodde, och det var ju mest efter trader, att de bodde ett par månader hos mig och min fru innan de hittade bostad. Hade också en säsong i laget som bodde varje hemmamatch. Jaha. För han hade så långt till sitt där han bodde.
Vem var det?
Sean O'Donnell. Okay. En gammal back där. Han bodde och skulle bo häftigt uppe i Hollywood. Men då var det väldigt långt, därför jag hade isuppvärmning på träningsrinken. Så efter isuppvärmning då tog han alltid eftermiddags tuppluren hemma hos oss.
Från Hollywood till familjen Nordström. Så kan det gå till i NHL.
Men... Ta ner dem på jorden.
Ja, det är väl lite så. På tal om bra mentorer i ett eventuellt VM. Ja, kanske skulle det vara att ha Mika Zibanejad eller Jesper Bratt som det. Såklart. Möjligheten för dessa båda stjärnor att vara med i Kronor kommer ju dyka upp, med tanke på att Rangers kommer definitivt inte gå till slutspel, och Devils ligger också risigt till. Båda de här möttes ju, det var Devils som vann, och det var ändå ett mål av Mika Zibanejad med 93 som har spelat bra senaste tiden, men även Jesper Bratt gjorde mål. Vill du se de här båda i VM, och hur troligt är det, tror du, Martin?
Ja, men det är klart man vill det, och Mika tror jag finns goda chanser. Jesper blir intressant att se. Han har haft en liten så här stökig säsong, och OS gick kanske inte riktigt som han hade velat, och det finns ju diskussioner, liksom sprickor i landslaget, alltså uppgifter och sånt där, så man inte riktigt vet var landet ligger. Men någonstans tänker jag också att om de är friska och hela, så kan jag tycka att man borde ställa upp och spela för Sverige.
Ja, 16 mål nu på Bratt. Varför tror du inte det har gått bättre för honom den här säsongen? Skyhöga förväntningar på hela Devils egentligen.
Ja, men det är väl kanske just det att laget inte riktigt har presterat som de ska. Och det är ju klart att man blir påverkad av det som individualist. Och Jack Hughes har ju varit skadad en längre tid också inför OS och sånt där. Så att det har väl bara inte riktigt klickat i år där. Ja. Jag vet inte.
Nej, men det är säkerligen så. Vad tänker du kring Mika och Bratts eventuella VM-spel 15 maj här på Viaplay?
Ja, Mika, Rangers bästa spelare i år. Mer konkurrens av Shestorkin, ska jag säga. Därför han har varit väldigt bra också. Men så bra har Mika varit i år. Och jag hoppas att Mika orkar. Och det är ju där jag tror, därför det är lång säsong. Ja. Allt de har gått igenom med Rangers, med det, brev till fansen, press, borttradade lagkamraten, OS-turnering. Fortsatt mycket istid och han är inte superung. Men jag hoppas, därför det är en spelare jag tror Tre Kronor verkligen behöver. Mm. Jesper Bratt däremot, då pratar man om sprickor med Sam. Det är samma tränare som bänkar och sätter det på läktaren en match, alltså i hela karriären, nu pratar man om andra spel, är samma tränare som kanske ett par månader senare spelar det mest i laget. Så att det kan inte finnas någon sån här personlig vendetta eller att ja, han bänkar men nu sitter jag och hänger på, snubblar på läppen. Ja. Utan det här är en hockeyvardag. Det handlar mer att folk drar på sig en Tre Kronor tröja, avsluta säsongen på ett bra sätt. När alla andra i NHL fortsätter att spela slutspelshockey, ja, känns det som. Det var så jag såg på det. Ja. Tänk att få fortsätta spela hockey på hög nivå och ta med mig den hockeyn in i september nästa år. Så att jag hoppas att båda spelare får frågan och jag hoppas att båda tackar ja. För att jag minns alla mina VM-turneringar jag har fått gjort och alltid får jag ett smile på läpparna. Ja.
Har du hört någonting kring VM och hur diskussioner går med spelare och sånt? Du som är där och lever ute i bubblan med Hockey Sverige.
Nej, jag tycker det är väldigt tyst faktiskt just nu. Man hör inte alls mycket och vad som händer i landslaget känns ju lite osäkert. Och nu som sagt var ju Sam och Anders Lundberg, vi visade sig tillsammans på Hovet här i tisdags.
Landslagschefen.
Ja, exakt. Ja. Och, så att det var väl kanske lite för att döda den här spricka ryktespridningen. Men mer än så tycker jag inte riktigt att det har kommit ut någonting nu hur man tänker där.
Nej, det blir väldigt intressant. Vi ska ju addera också när du säger orka. De har ju spelat, det var ett Four Nations, Mika var på ett VM här också. Sen ett OS, det har varit mycket landslaget också. Men det kommer alltså ett VM här i maj. Och sen kommer det ju ett World Cup 2028.
Big news. I'm so happy to share that the 2028 World Cup of Hockey is heading to the capital city of my home country. Gratulace do Prahy. Cause it's
all well known. Prague, the capital city of Czechia and one of Europe's leading cultural and economic hubs, will host half the field of the round robin portion of the tournament inside its iconic O2 arena. It's
all well. I'm excited to announce that the 2028 World Cup of Hockey is coming to my very own hometown, Calgary, Alberta.
Calgary, where bold city energy meets the breathtaking views of the Canadian Rockies, will host the other half of the field in the round robin at the all-new, state-of-the-art Scotia Place.
I'm absolutely thrilled to announce that the semifinals and final of the 2028 World Cup of Hockey will take place in Edmonton, Alberta.
Edmonton, the gateway to Canada's north and birthplace to nearly 200 NHL players past and present, is where the 2028 World Cup of Hockey champion will be crowned.
The 2028 World Cup of Hockey,
presented by the NHL and NHLPA,
coming in February 2028.
Ja, äntligen säger man väl. Det var senast 2016, då var vi i Toronto och det var det Sverige som förlorade mot lag Europa. Så kommer det inte vara den här gången, för det kommer vara i den vanliga landslagen. Vilka åtta det blir är inte bestämt, vilka som kommer spela där i februari, alltså 2028. Hur tar du emot den där nyheten att World Cup kommer tillbaka?
Nej, det är jättekul såklart, och det är ju i det formatet man vill ha det. Jag är ju på den sidan att jag vill inte ha några sådana här låtsaslag, även om Team North America var lite roligt att se.
Ja, det var det faktiskt.
Så vill jag ha riktiga landslag. Jag tycker det tillför en helt annan dimension. Så att vi får bäst om bäst vartannat år framöver är ju jättekul såklart.
Och för din del, Mattias, nu när det varit OS också så kommer ett World Cup. Blir du lika exalterad eller hur resonerar du?
Absolut. World Cup-hockeyn är... Jag gillar det där, för där... Mina minnen av de turnéerna har alltid varit väldigt, väldigt bra. Spelarna är taggade för det här. Jag älskar ju platserna de har valt också. Vi hade ju förmånen att göra hockey-VM på plats i Prag där. Ja. Och jag har varit i många arenor och en hel del VM-turneringar. Aldrig varit med om en liknande stämning nästan.
Nej.
Och nu pratar jag faktiskt Madison Square Garden, Stanley Cup-final. Den är uppe där. Och andra byggnader. Men den VM-finalen i Prag på hemmaplan där, den stämningen och hur högljutt inramningen. Fantastiskt ställe att spela hockey på, och tjeckerna fullkomligt älskar sin ishockey också och sitt landslag. Ja. Så det kan bli speciellt.
Som jag läser dig rätt, vilket jag tror jag gör, så tycker du det var rätt av NHL att bojkotta Sverige och lägga dig i Tjeckien istället?
jag säger inte rätt. Jag tycker man kanske hade haft fler orter igen. Alltså, jag också var väldigt imponerad av Tammerfors. Ja. Där, när vi var där, hockey-VM, att man hade de här grupperna, tycker jag, skulle ha spritts ut lite i Europa. Jag vet att de tänker att nu ska spelarna och lagen inte behöva resa så mycket. Men om vi väljer med hockeypublik, ja, så jag kan inte ha ett land, en stad i Europa som kan mäta sig med, nej, Prag. Hur mycket jag ändå älskar Stockholm och Sverige. Men den inramningen som fanns där, det tror vi inte kan få någon annanstans i Europa.
Nej, det är en underbar atmosfär där. Jag har förlåt en VM-final i den här arenan, så jag gillar inte den jättemycket. Men det får man ta, helt enkelt. Vad känner du kring de där 8 nationerna som ska vara med? Det har ju varit rykte också då om att Sverige och Finland till exempel kommer bojkotta om Ryssland får vara med.
Ja, Tjeckien också.
Och Tjeckien också,
ja. NHL bekräftade det igår att de har fått in det från de här tre länderna.
Och då ska det spelas i Prag, det blir ju märkligt där.
Ja, nej, så att vi kan nog räkna, jag tror att de tre länderna tror jag ändå väger ganska tungt för NHL, och jag tror att man kommer inte släppa igenom Ryssland så länge invasionskriget i Ukraina pågår. Det är ju ändå de indikationerna som NHL har gett. Ja. Och man får ju hoppas att de håller den linjen och inte börjar tumma på det också. Ja.
Men får vi ihop bra 8 lag i så fall, tänker vi?
Jag tycker att vi, alltså Four Nations tycker jag, då tycker jag att man lämnade några lag utanför. Alltså ett sånt lag som Tjeckien, de har också fantastiska spelare på väg fram i yngre åldrar och hemma i Prag. Alltså Tjeckien kan gå, de kan vara med och vinna det där. Det tror jag absolut. Ja. Och Schweiz är bra på landslagsnivå. Yep. Spelar alltid med stolthet. Och
Slovakien såg vi okej nu i OS också. Ja.
Nej, så att jag tycker att absolut att det kommer ju vara något lag som har det jobbigt. Men jag tycker man går rätt vägen då faktiskt.
Vad är din åsikt om det att Sverige och Tjeckien och Finland går ut och markerar så bestämt att Ryssland är med och inte vi med?
Jag tycker det är jättebra. Vi får inte glömma bort bara för att åren går. Det är långt, hemskt invasionskrig och man får inte ändra den här ståndpunkten. Och det här är ju så här, är att World Cup skulle vara bättre med alla skickliga ryska hockeyspelare. Ingen snack om det. En större utmaning för alla andra lag. Men när det lämnas en lucka, precis som vi har sett i en OS-turnering. Du var inne i ett lag som jag gillar. Jag håller Tjeckien och Schweiz högre upp. Men Slovakien, nu börjar det komma. Ett tyskt landslag, om vi jämför, drar tillbaka klockan. Det här blir bättre och bättre. Så att det här lämnar utrymme till en riktigt bra turnering. Sätter press på stornationer att det finns inga lätta matcher. Precis det du vill se i en turnering. Därför det här är inga lätta matcher mot några av de här länderna vi har nämnt. Så att det kan bli en jättebra turnering ändå. Ja.
Vad var ditt bästa resultat i World Cup?
Det var semifinal 96 i Philadelphia. Där det blev stolpe in för Kanada som då gick. Ja. Så vi förlorade mot Kanada i semifinalen.
Ja, det hade inte någon i ribban eller någonting, var det inte något sånt?
Det.
Reta upp honom lite, det är klart. Nej. Det svider, men jag minns det.
Det var det bästa minnet. Ja. Men, och där också spelade vi i Prag och fick möjligheten att spela i Stockholm och spela mot Finland i Stockholm är speciellt att få göra det på hemmaplan. Ja. Så att,
klassiska Sundin och Foppa-målet också.
Ja, det var det.
Ja, häftigt. Och Sverige har aldrig vunnit Canada Cup eller World Cup. Och nytt försök gör då troligtvis i februari 2028. Den nyheten är bekräftad då att World Cup kommer att bli av i alla fall. Det är det senaste. Men nu tillbaka och doppa tårna i NHL-bubblan i statistiken också kring det som sker där borta. Det handlar ju väldigt mycket om McDavid och McKinnon när man pratar poängligan. Men om vi kommer in på det här lite topp i NHL, när det handlar om plus minus. Hur intressant är det för dig, Martin, när du följer ligan?
Jag tycker det är intressant och jag tycker inte man ska förringa det, men jag tycker heller inte man ska dra för stora växlar av.
Varför
det
inte
faktiskt.
Då?
För jag tycker det finns liksom parametrar i det här sättet att räkna statistik som gör att det blir inte helt korrekt. Nej. Och det är ju mål i spel 6 mot 5, 5 mot 6 och sådana där grejer som gör att jag förstår kritiken mot det, men samtidigt tycker jag också att man ska inte underskatta det heller. Det är en svår balansgång det där.
Ja, men jag håller med dig. Och ser man det här, och för er som lyssnar på podcasten, bäst just nu då är ju McKinnon med plus 56. Netchas har plus 43. Manson 39. Och sen Moses som är 39. Och Marino som har plus 37. Hur känner du över det här, Mattias? Om man jämför dem med en sån spelare som bra som Uyghur. Han är på minus 33.
Det är bra verktyg eftersom allting annars mäts. Hastighet på skott och skridskor och puckinnehav. Det här är absolut ett verktyg och jag tycker det är viktigt för vissa spelare. För mig var det viktigt, tror jag, i utvärdering av laget. Jag spelade då en defensiv roll mot motståndarnas ofta bästa spelare. Så vi säger, Vad ligger han på plus med? De förstod utmaningen att spela mot de bästa spelarna, men var jag på plussidan? Då var ju det så här, är han på isen mot det motståndet? Så det var nog positivt. Sen var det ju alltid samma spelare som fick vara på isen nästan när vi tog ut målvakten. Och då kunde det bli det här att det bara rinner iväg. Att de fick några minusstatistik om man inte gör mål framåt där oddsen är emot den. Så att använder man det på rätt sätt, så tittar jag på den här topp 5. Nu är det svenska, men tidigare listan, då var det ju J.J. Moser i Tampa. Därför då är Victor Hedman skadad när Radish och Moser lyfte sitt spel till en ny nivå. Och sen, då händer det positiva saker när han är på isen. Och då är han... Då tycker jag man kan nyttja statistiken på ett bra sätt.
Ja, och det tycker säkerligen Mattias Ekholm, Gabriel Anderskog och Marcus Johansson också. Det är de tre som är de främsta i svenska passen i NHL nu. Plus 26 på Ekholm, plus 26 även på Landeskog. Sämst till ligger faktiskt William Eklund, minus 24. Burakovsky, minus 23. Några tankar kring det där, Martin?
Nej, jag tycker ju Eklund sticker ut lite där. Och, eller Wemberg, det är också, det känns ju inte som att San Jose har gått så dåligt i år att det ska liksom vara försvarsbart att ligga så där. Jag menar, Pelleka, han har en ganska tuff roll i Detroit. Eller, han är ju på väg in i ligan. Jag är inte jätteförvånad att han spelar säkert i 6 mot 5 och lite sånt där också. Burakovsky är ett dåligt lag, Zibanejad är ett dåligt lag. Men de där två tycker jag ändå sticker ut faktiskt.
Ja. Men hur är det möjligt då? Alltså Connor McDavid plus 12. Ekholman har plus 26. Och vi var inne på McKinnon då. Han var alltså på plus 56. Då har ändå McDavid gjort fler poäng än McKinnon. Hur är det möjligt?
Poängen har vi ju sett. Edmontons powerplay är fruktansvärt bra. Jag tror McDavid, om jag inte minner mig, har vi gjort en 15 poäng mer än McKinnon. Och de, eller 15-20 i powerplayform. Så om vi tittar igen på den här listan, det som sticker ut för mig, det är Ekholm. Det är positivt i ett lag där jag tycker... Det fokuseras väldigt mycket på offensiven och inte strikt defensiv. Han spelar en hel del med Bouchard. Där också gör massa poäng i powerplay. Så Ekholm imponeras. Där tycker jag man kan nyttja det där. Och där åt andra hållet med Axel Sandin Pelika. Där är ju lite ett lag där man kommer in som ung. Där kan det spela mot honom när han jämför då Edvinsson, Seider, ett starkt backpar. Hamnar man... Och kanske, jag ska inte säga att det är det, men det kan vara en av faktorerna. Nu är han lite utanför laget när de tradeade från St. Louis backen. Nu står det still.
Har du upp med också.
Ja, de gjorde ju den i deadlinen som är... Han gick ju in direkt och då fick ju Pelika lite kliva åt sidan. Så nu är han ju inte en topp 6 inskriven varje kväll. Och då kan det vara såna här saker om att gå in i ett slutspel. Jag vet det. Coacher sa, minusstatistik, lite frågetecken. Han kommer bli en fantastisk spelare för Detroit. Men just när man går in i ett slutspel, att det får inte kosta för mycket. Och då är en sån här statistik någonting de tittar på.
Ja, men det är kul med statistik ändå. Innan vi släpper dig, Martin, som ska iväg och skriva för hockeysverige.se igen. Vilka har du som favoriter till att vinna Stanley Cup just nu?
Nej, men jag tycker de vi har varit inne på här, Colorado och Dallas, det kan ju mycket väl bli så att vinnaren där går hela vägen. Och jag tänker Colorado ändå. Jag tycker de har ju McCarr med världens bästa back och Landeskog som vet hur man vinner, McKinnon. Det finns så mycket klass i det där laget. Så att jag håller dem som favorit just nu. För att säga.
Och får vi se det klassiska svensklaget Detroit i slutspel, vad tror du? De ligger och skvalpar precis just nu.
Ja, jag är osäker. Jag tycker inte det ser kanske ut som att det är ett slutspelslag just nu. Men de kan nog ta sig dit också.
Ja, möjligheten finns definitivt. Alltid lika trevligt att ha dig här på besök. Välkommen tillbaka precis när du vill. Och vi läser det du skriver på hockeysverige.se.
Tack så mycket. Tack för att du fick komma.
Ja, Martin Jansson där. Jag var inne alltså på Detroit som jag har en fin back där i Simon Edvinsson som faktiskt ligger i plus. Vi såg att Pelika låg minus, men han ligger plus 7. Och Patrick Kane, storstjärnan, pratar så här gott om sin lagkamrat.
He's been incredible. I mean, he really had a great year last year. You know, if you even look at like his plus minus compared to our team's plus minus, I think he had the best on the team. So, he's very good defensively, tough, you know, even tough to go against in practice. And he kind of reminds me a little bit of Hedman, the way he's so big and he can skate so well and has that long stick and long reach and tough to play against. So, you know, I think he's going to be even better this year. He's going to take another step.
I mean, you played against Victor that 2015 final when maybe his skating was at his peak power, mm-hmm. And is there shades of that with Simon now too?
Yeah.
Yeah.
I think that was the hardest player I ever played against was Hedman in that final. And I couldn't figure him out until, you know, game four, game five, you know. And then, you know, you kind of, he was always up on top of you. And that's, you know, kind of what we're seeing from Simon a little bit too. He gets up on top of guys and there's really nowhere to go. So, you know, I really think he could be a Hedman-like player, you know, especially if he develops his offensive game and power play game, like he could be just like him.
We've got to ask you, if it's the toughest one you ever played, I got to ask about that. So what made that him so tough to play back in
that
final?
You know, going into that final, everyone thought it was going to be, you know, every game was going to be a shootout. Like, games were going to be 6-5. It ended up being the other way around. Everyone was so cautious about the other team that it really turned into a defensive series. But against him, he was just on top of you. Obviously, great skater. The long reach. So you really, instead of, you know, going up the ice at him, you kind of had to bring the ice back and kind of force him up and try to find a way around him behind him. But it was tough. It was hard to do. And, you know, it was very frustrating at times. I didn't have a great series up until, you know, game six when, you know, we clinched, but, he was tough to play against.
Vi gör det väldigt enkelt idag. Vi byter och skiftar från Martin Jansson till Martin Sofie, marknadschef på CCM. Varmt välkommen.
Tack snälla.
Hur är läget med dig?
Ja, jättebra. Kul att vara här med två legendarer.
Ja, legendarer. Det är underbart. Men kul att se dig. Vi har ju samarbetat mycket. Vi har ju fått använda er utrustning när vi har spelat hockey i vår studio. Berätta lite om ditt jobb, hörru.
Jobbar som marknadschef på CCM Hockey sedan några år tillbaka. Så gammal hockeyspelare. Så det passar mig som handen i handsken och jobba med det man älskar. Ja.
Gammal hockeyspelare, vad betyder det?
Ja, men jättemycket. Hockeyn har gett ganska mycket just med att lära och vinna och förlora och lyssna på vuxna i unga ålder och hela den biten. Det har man tagit med sig.
Ja. Visst var du målvakt, var du inte?
Ja, yes. Så när du åkte på isen och intervjuade det där i Hockeyallsvenskan, då var jag på bänken.
Ja, du var det? Ja. Vilket lag var det?
I Småland, Oskarshamn faktiskt. Några bänkmatcher, men det var inte mycket mer än det.
Ja. Herregud, det har jag missat. Det har vi aldrig pratat om. Varför la du av sen då?
Det är tufft alltså, division 1 och ha ett heltidsjobb och kriga och det var roligare att tjäna pengar och jobba istället faktiskt.
Ja. Och hur blev det den här banan att du kom in och kunde jobba vidare med ishockey då just nu för märket CCM?
Ja, men med lite tur. Jag hade en bra chef som rekryterade mig, så det var kul faktiskt. Ja.
Och fick du börja göra?
Mycket inom marknad direkt faktiskt, så det var kul.
Ja. Okej, ja. Vad säger du, Mattias, just den här biten med utrustning? Hur viktig var den för dig? Hur intresserad var du kring det?
Jag var intresserad. Jag tyckte, vi pratade alltid om utvecklingen av moderna hockeyspelaren. Vi pratade om hur du ska äta, sova, förbereda sig. Vi pratade om gym, hur viktigt det är att kroppen är topp till. Då ska vi inte glömma att det är bara två stålbitar som är i skenorna, som är i isen, och klubban är ibland nere på isen beroende på vad det är för de spelar. Så det blir väldigt viktiga saker i allt det andra. Du ska kunna överföra det du tränar med kraft och energi, explosivitet ut i skridskorna. Så att, och sen så är det praktiska, det får inte gå sönder. Nej. Eller att för att du slarvar, att det är så här, men jag orkade inte titta till utrustningen. Så att jag har varit tjatar alltid yngre spelare, ta hand om detaljerna. Ja. Så när det behövs så tar detaljerna hand om dig i situationer. Så att jag försökte vara väldigt noggrann med min utrustning, så att för mig var det ett sätt att vara ett proffs. Mm. Att det här är förberedelsen. Du gör ordning, allt sitter perfekt, det är helt, det är rent, det ska fungera. Det ska levereras som bäst sista perioden, sista 5 minuterna, då ska allting klaffa.
Ja. Vad känner du när du hör det där, Martin?
Nej, men det är som du ska vara.
Ja.
Det är dyra grejer, så ta hand om dem och se till att det hängs upp i omklädningsrummet snyggt. Och ta hand om det efter ispasset också, det är jätteviktigt. Förbered inför match.
Men hur känner du att det där har förändrats med den här nya generationen som kommit upp då? Är de lika noggranna, är de lika intresserade? Eller ska det bara finnas utrustning för dem?
Ja, men många är ju väldigt, de vet vad de vill ha liksom. Ja. Medan andra kan, det här känns bra, det här kör jag direkt med.
Ja.
Sen tror jag många materialare där ute i landet har koll på spelarna också och läxar upp dem om de inte sköter sig.
Ja, det är säkerligen så. Du har ju mängder med historier. Jag ska komma in på några därefter. Men du, utvecklingen sen du började med det här jobbet, hur markant har den varit?
Ja, men det sker varje år faktiskt. Man samlas en gång om året och samlar ihop gänget. Och då man pratar alltid nästa år, det kommer någonting nytt. Och så säger man nästan varje år. Men det händer faktiskt ganska mycket på kort tid. Bara för något år sedan så kunde vi börja skanna huvuden. Liksom, för att vi har hjälmar efter spelarnas huvud. Det fanns ju inte för några år sedan. Liksom.
Nej.
Det var bara att klämma ner huvudet. Den storleken så här, small, medium, large.
Ja, och den debatten var ju, det vet jag, det är ju 10 år tillbaka så var det ju att den intensifierades, så att nu kommer de här grejerna. Hur mycket har det försvunnit det? Man hör inte lika mycket kring hjärnskakningar och hockey längre.
Nej, men det känns skönt faktiskt. Ja.
Väldigt.
Ja, jag får den bilden också. Men det känns som att, jag hoppas att vi pratade om hockey och IQ tidigare med några spelare, att folk blir, kanske hoppas jag blir smartare på isen också. Ja. Ta rätt beslut.
Men ert jobb, hur fungerar det när det just handlar om hjälma och just den säkerheten? För det måste vara en av de viktigaste aspekterna att, för att få folk att hålla på med hockey, just säkerheten.
Absolut, nej, men det läggs ganska mycket mer research kring hela den biten. Liksom, hur en hjälm ska skydda för spelarens huvud. Liksom.
Ja. Hur mycket tänkte du på det där egentligen, Mattias?
Men hjälmen var väl inte prioriterat, men sen ska vi ju säga att det en hjälm då, vilken typ av skada kan den skydda ifrån, det är ju egentligen det här när du slår i is, ja, eller glas. Det viktigaste för mig, det var att hjälmen satt på, den, ja, får inte ramla av. Det är då det kan bli skadad ordentligt. Mycket av de här smällarna vi ser när vi pratar om hjärnskakningar, det handlar ju mer om kraften det kommer, du träffar käken, huvudet studsar mot ett plexi tillbaka, ja, ut, eller de här rotationshjärnskakningarna som när du blir slungad runt, där det blir den kraften in i huvudet. Så att jättebra att man lägger tid och kraft, men en hjälm kan ju bara göra så mycket. Jag tror en av de största anledningarna att vi har sett mindre hjärnskakningar utöver ett hockey-IQ så är också regeländringar. Ja. Och att det finns en respekt om man har då verkligen spridit informationen vilka konsekvenser hjärnskakningar får. Det är ju inte bara att du kanske missar hockey, det blir ju, nej, ointressant, utan det är ju hur påverkar livet efter hockey beroende på hur många smällar. Kan du leva ett normalt liv? Och det är ju många som inte kan det efter allvarliga hjärnskakningar. Så att hjälmen, viktig, ska alltid finnas på. Men för mig var det, om vi pratar egentligen hur jag, det var, ja, den ska sitta på huvudet. Så, ja, jag hade den ju tajt påskruvad. Och min frisyr hjälpte faktiskt till att hjälmen satt bättre.
Ja, ja, okay.
När du inte har något hår. Det var ju nästan som du vet att dra av en våt handska av en hand. Det var lite så när man blev varm och svettig. Ja. För länge sedan när jag hade lite hår. Då satt den inte lika bra faktiskt. Nej. Så att för mig var...
Nu blir en hockeyfrilla på ett annat sätt helt enkelt.
Alltså, jag vill tvinga på att alla ska ha hockeyfrilla.
Ja, underbart. Ja. Men du spelar ju utan visir ofta också. Nu behöver man ju ha i alla fall någorlunda skydd där. Vad tänker du kring utvecklingen där? Vi ser på damhockeyn, då har de ju galler. Varför är det skillnad på herr- och damsidan?
Jag tror allt har varit så. Jag tror inte det har varit någon diskussion om att man ska ändra inom damhockeyn. Så vissa har sagt tidigare att det är en försäkringsfråga, men det stämmer ju inte. Liksom. Det har alltid varit så.
Ja. Vad har du gjort om du hade spelat i dagens elithockey?
Men som gammal målvakt så är jag ganska glad att jag hade galler hela karriären. Ja. Och de som har full visir och fortsätter med det, jag kan bara applådera. Jag tycker att det är helt rätt. Liksom.
Ja. Vad känner du tillbaka till det där, Mattias? När du känner, hur farligt var det egentligen? Och var det helt oskyddad med ögonen?
Tyvärr fick jag ju några ögonskador. Ja. För mig var det ett tag när man hade det här visiret så... Jag svettades väldigt mycket, så då under spelets gång så sköt man upp det här visiret. Och det betyder att du får flytta upp hjälmen på huvudet. Mm. Och då försvann ju skyddseffekten av där hjälmen skulle sitta. Vi ser ju även idag att en del använder visiret lite mer som en spoiler.
Yep.
Just säkert av samma anledning att det här plexet då, även så, de är väldigt bra ska jag säga. Ja. Det finns, men ändå blir en liten synförändring. Det kan vara i min anledning att fort jag fick en smäll och satt en pärlverk av vatten eller svettdroppar på insidan, ja, och då sköt man upp det.
Ja.
Så att det jag tror argumentet för att varför man hade då visir om man tittar, det är ju också lite för att man skulle lära sig respekten för att det här lite vårdslösa spelet som kan bli när du är helskyddad. Du är ungefär som, ja, en klubba kan åka upp där. Det är väl okej, okay. Det är ju galler och skyddat. Det ska vi inte behöva bli utvisning om jag bara råkar komma upp. Ja. Vi ser ju idag att man får ju lära sig respekt och ansvar för sin egen klubba. Sen ska vi inte glömma också som att hockeyn framförallt i NHL, det är underhållning.
Ja.
Här är att man vill se vem är personen bakom utrustningen, att du kanske får mer ansiktsuttryck på, när du tittar i TV på bilder, ja, än att det är någon, att alla har någon full mask. Så där ska vi inte glömma bort att underhållningen i sig vill ju också visa vilka är spelarna under hjälmen.
Ja.
Så det spelar nog också in varför man inte tar beslut att sätta på galler eller visir för hela ansiktet.
Ja, nej, men så är det garanterat också. Om vi lämnar just hjälm och visir lite och kommer in på skridskorna. Här har vi en skridsko som är väldigt, väldigt modern. Då är det, ja,
det, väldigt, det är faktiskt
Kanada, jag ser,
ja, det är Celebrinis skridsko som han skulle ha haft i Ottawa 2025.
Oj.
Och han var ju så bra i NHL så han fick inte spela i VM.
Oj, okej. Okay. Vad är det speciella med, just med den här?
Den är helt formad efter Macklins foto. Och så känner man inuti skridskon så känner man ju ofta hans knölar och, ja, kanske hur foten är formad. Så det är exakt efter det, hans specifikationer.
Ja, jag ser det så MC-initialer.
Ja, exakt, ja.
Men hur ofta är det att de får med och bestämma så här noggrant?
Just vid speciella turneringar så kanske man gör en landspecifik design på skridskon. Liksom. Men,
ja,
när man kollar liksom inredet och alla val de vill göra med skridskon, om de vill ha, ja, en annan typ av inredning i skridskon, så har de den möjligheten. Vi, ja, skannar ju alla spelares fötter och formgjuter skon efter foten. Liksom.
Vad har du för erfarenhet av speciella önskemål? Vad finns det för spelare?
Ja, men det finns några roliga historier. Jag vet att Crosby, han vill ju oftast ha ett par griller hela säsongen i stort sett.
Okay.
Och när han väl får ett par nya så vill han gärna att de ska vara lite inkörda också. Så de i fabriken har stenkoll på när de ska göra ett till Crosby, att de kanske, man kanske skrapar av lite extra på inredet så att de blir lite mjuka för direkt från början.
Det är annorlunda när du lirar i sig, Mattias, just med skridskorna.
Ja, men om vi tittar väldigt mycket utrustning, vi kommer in på klubbor sen, ja, där jag anser att det har skett en stor utveckling. Mm. Nu är det 18 år sedan jag slutade och jag faktiskt använde mina skridskor för ett år sedan. Och det jag ser här, det är ju inte, jag är inte så gammal att det var gamla läderskridskor. Och då ser jag att de är inte så omoderna faktiskt. Nej. Det jag bara känner på de här nu, jag önskar, därför jag älskade ju riktigt att själva skon skulle vara riktigt styv. Och det har man ju lyckats med ännu mer nu. På min tid då lyckas man göra dem styva och hårda, men då blev det väldigt mycket vikt.
Ja.
Så att där tycker jag inte lika stor, om man ser, oj, det här har jag aldrig sett förut. Därför det är ju inte, ja, så mycket man kan, det är ju ingen som man har i skridskotävlan där du har en skena som släpper, utan, nej, det är en skena som är fastbultad på en känga som ska passa individen.
Är det så enkelt, Martin?
Nej, men en del, nej, men, ja, just det här hur du får det, vi hade ju på det sättet att vi fick ju också faktiskt måttanpassade när, ja, det gäller storlek och bredd.
Ja,
och sen fick vi då lägga in dem i en, som ett värmeskåp, för att då sen snöra på eller vakuum, ja, så att de skulle ge det Martin var inne på, att där du har fotknölar och så, de var bekväma, ja, egentligen.
Men en annan sak som man tittar när man är som lekman och följer hockeyn, så ser man ju ibland att det händer lite olyckor med skridskorna, med stålet då, att de till och med kan tappa det där ute på isen. Gabriel Landeskog mitt i brinnande Stanley Cup-finalen, det här klassiska momentet när han täcker skott från Kucherov, stålet försvinner och han får hjälp ut därefter. Varför sker sånt här egentligen?
Vissa hållare har en sån klickmekanism som gör att när det kommer en viss kilometer i timmen på just stålet så flyger den av.
Ja.
Medan faktiskt på våra har vi en mer en skruvmekanism faktiskt, som man kanske ser här. Så man skruvar, vilket gör att den här sprinten som sitter i håller kvar stålet.
Aha, okej, så det kan inte ske att du kan skjuta av den,
jag,
om
faktiskt,
du skjuter jättehårt då?
Alltså. På de här har jag faktiskt aldrig sett det. Men,
nej,
på de äldre versionerna av ett, ja, några andra så har jag faktiskt sett det flera gånger.
Ja. Och varför har man det så här att man kan göra så här, just att lossa dem?
Det är just för materialen ska enkelt kunna byta stål. Och då kanske man tummar lite på annat för just för att det ska vara enkelt för materialen. Liksom.
Ja.
Men det som är så bra med de här är att det är som ett däck. Du kan ju skruva av och byta ganska snabbt ändå. Liksom.
Ja, inte alla kan inte göra det. Vi som har 10 tummar kan inte fixa det. Men, ändå, men just med målvakt också så är det väl lätt till. De använder ju ofta skridskorna mot stolpen. Erik Rönnqvist som sitter här och pratar ju ofta om sms. Det kan ju du som gammal målvakt också. Vi har ju sett att det händer där för målvakten också. Att de tappar just stålet.
Ja, men så är det. Och jag tror även att vi kommer se mindre av i framtiden också.
Ja.
Att...
vi såg här, Tristan Jarry var det väl i Edmonton som hade lite jobb. Där ser han, oj, och så bara faller han rakt omkull mitt under brinnande spel. Och det blev ju rörigt därefter.
det där vill man inte se en OS-final eller en Stanley Cup-final. Det är, ja, det är hemskt. Och som målvakt också.
Ja. Ja, vi kommer väl ihåg, vi talade om sådana här grejer, då var det inte skridskor med målvaktsklubban, det var väl i Timrå en gång i tiden, var det inte det?
Jag minns Wallenheim och ja, Färjestad, precis. Ja.
När klubban gick av. Men du, Mattias, med historien om skridskor, hur noggrann man var, minns du någon sån här gammal storspelare som höll på att fixa mycket med skridskorna?
Ja, när jag kom till New York Rangers så, som 21-åring, då var ju Mark Messier där. Ja. Och han höll på väldigt mycket, och då var det alltså hur skenhållaren, alltså plasthållaren, den vita här nu, hur den vinkeln förhållande till skon.
Okay.
Så där höll han på, och då fick ju materialerna, det är ju fortfarande, det är ju nitar som sitter. Då fick han ju lossa alla nitarna, borra nya hål, förskjuta, och då pratade vi inte att han ville ha en centimeter här, utan det är ju millimeter. För att det skulle kännas rätt på skon då.
Men då kan man ju bara ha dem ett par gånger om Messi.
Jag vet inte hur, men jag skulle gissa att 40 par skridskor på den säsongen. Därför kunde ju borra ju en två, kanske max tre gånger. Annars borrar du ju hål i hål för att kunna sätta på skenan igen. Men det var hans, och när det kändes rätt för han, då var det väldigt viktigt. Just många andra vi pratar om, åkytan, hur mycket stål det har i isen man förändrar. Men för honom var det då hur skenan alltså i förhållande till kängan eller vad vi ska kalla det. Och där höll han på att flytta och flytta.
Tror jag var kaptenens kapten. Han fick göra som han ville då.
Ja, det var ingen som sa emot.
Nej, Mark Messi. Vad ligger en stor spelare på i antal skridskor på en säsong? Vad är det värsta du har hört?
Ja, men vissa kan byta liksom varannan vecka.
Ja, det är så.
Det är ju, de har ju lite andra budgeter i NHL-klubbarna. Så vill Conor McDavid ha visst antal skridskor, då får han det.
Ja. Men är han en sån som byter varannan vecka?
Nej, jag tror inte han är det. Men jag har hört några andra spelare som byter ganska ofta faktiskt. Just för att de vill ha den här styva, den här nya känslan. Och egentligen, de spelar ju 82 matcher och plus slutspel. Så de spelar ganska mycket hockey.
Men du, om vi skiftar skridskor, du kan lägga ner på golvet där, Martin, och ta fram det här istället. Hur mycket roligare tycker spelarna det är att prata klubbor än skridskor?
Ja, men vissa tycker att det är jätteroligt, och speciellt kanske händer ganska mycket inför säsong, eller att man har märkt att någon annan har spelat med den vinkeln man vill testa under sommaren. Men sen finns det även de som gör nästan 70 mål i NHL, och sen säsongen efter så går det inte lika bra. Då börjar man kanske ska ändra vinkeln eller flex och geometri. Så det kan vara farligt också när man börjar mixa det för mycket, tror jag.
Ja. Har du några exempel på de spelare som verkligen är noggranna just med det här med hoka och med flex och så vidare?
Ja, men McDavid där som du håller i. Han har
är det här McDavids klubba?
Det är McDavids klubba. Den har några år på nacken, men han har ungefär samma blad som idag. Då. Så det har nog inte sett något liknande, men han ville ha.
Vad är det speciella, Martin, med McDavids klubba?
Jag skulle nog säga Lion, alltså hur mycket blad han har i isen när han åker. Den är lite annorlunda.
Då kan vi beskriva, och det är alltså den här ytan.
Exakt.
Alltså hur mycket blad han ska ha i isen. Och där pratar man ju egentligen vinkel, det är ju inte böjen på bladet som en kurva, utan vinkeln är ju när den här ligger mot isen, vinkeln skaft, och där kan ju beroende på vad det är för någon spelartyp ha olika vinkel. Så att,
och varför vill han ha det?
Jag skulle väl tro att spelare som är väldigt skridskostark och sitter djupt i sin skridskåkning, då vill du inte att vinkeln här, annars får du bara hälen, om du sjunker ner i sittet, då åker ju bladet upp i luften, så att då brukar man ju tendera att vill de ha mycket blad i isen, då sänker man skaftvinkeln så att de kan fortsätta att sitta djupt och ha mycket blad i isen. Så att, och sen har du ju andra spelare, jag tänker på Kucherov som han vill kunna hantera puck nära fötterna och har lite mer rundad undersida av bladet lite runt och en högre vinkel som betyder att det blir svårare att komma åt pucken, för han har nära fötterna. Så att, väldigt individanpassat.
Men det var en skillnad på McDavids klubba och den som Mattias sa till vänster där, Sverige symboliserad Joel Eriksson Ek där. Jag kan hålla den, Mattias, om du ska komma loss där och få upp den där. Jag kopplar ur dig så länge, sen når du där.
Ja, men Joel Eriksson Eks klubba där, Sverige klubba, det är ju en klassisk P28 i vinkeln, så det är ganska mycket tåvinkel där framme om man kollar på den.
Då vet jag inte hur vi ska
kanske är svårt pröva att visa.
Ja, men där ser du med.
Så han har nog enkelt att sprätta upp puckarna.
Och han vill ha för att han ska kunna lyfta puckarna på nära håll då?
Ja, när jag pratade med honom förra sommaren så han berättade att han hade testat en sobor och sen han bara fortsatt med den i stort sett. Och den där är superpopulär även bland kidsen idag också. Och sen geometrin är oftast lika som...
Vad menar du med geometrin då?
Skaftets geometri. Så det finns ju oftast kantigare skaft eller om man vill ha mer rundat skaft. Så både McDavid och Joel har lite mer rundat i formen.
Och jag vet att det sitter många killar och tjejer ute som vill höra om fläkten.
Visa skillnaden. Ja. Mm. Om vi kan få bladen.
Ja, där ser du skillnaden, ja.
Att McDavid är väldigt platt under.
Ja.
Och Joel är ju mycket mer rundad.
Ja. Så att den är signerade också till och med.
Ja, precis.
Ja, snyggt. Du, vad har de i flex där med? Vad har McDavid i flex?
Både de där
kör runt,
runt 85 i flex som är ganska, ganska vanligt. Det finns ju sådana spelare som jag vet... Brad Burns som hade väl 120-130 flex liksom. Och
då är det som ett järnspett eller?
Ja, men i stort sett.
Ah.
Så det är ingen roligt att få en cross-checking framför mål där av Burns.
Ah. Och den här biten som när vi pratade, du har en klubba till där, vilken den tredje?
Det är en populär faktiskt. Det är många spelare som ni var inne på, Mikael Misa och Celebrini. Båda de kör den faktiskt, den vinkeln. Som är väldigt populär bland spelarna idag faktiskt.
Ah, okej. Okay.
Så det är lite framgångsreceptet att han kanske ligger före McDavid lite.
Ja, jag förstår att det är mycket med det där att fixa också. När man tittar på hockey nu för tiden så är det ju väldigt ofta man blir nästan så lite irriterad som tittar för sitt favoritlag. När klubbarna går av, viktiga lägen, ska ta ett skott från backbord så kommer det bara boom! Så känns det som att det plockar pin där ute. Vad beror det på att det har blivit den utvecklingen med klubbarna?
Men oftast de här toppklubbarna är ju... Det är ren prestanda. Det är ju, de ska ge spelaren möjlighet att göra mål och passa och klubbhantering på bästa möjliga sätt. Och sen i NHL är du en center och tekar ganska mycket. Då får du ganska mycket slag.
Ja.
Jag hade förmånen att se Four Nations på plats i Montreal. Och man, när man verkligen är nära isen så ser man också hur spelarna i NHL. De slår ganska mycket på varandra också.
Ja.
Som man kanske inte tänker på när man kollar på TV. Men det gör ju att det oftast kan det ske sprickbildningar i klubban. Så det, men då, många spelare har ju koll på det här så de byter ju ganska ofta klubbar så att man har en fräsch klubba. Just för att de har den möjligheten NHL också att obegränsat med klubben.
Men om man tittar liksom på den stora massan, alltså bredden här, är det ett stort problem tycker du för hockey nu? Jag menar, hockey är redan en dyr sport och det blir ju inte billigare heller att man måste köpa ny utrustning så ofta.
Nej, men det som är så bra också i hockeyn är att det finns olika prismodeller så... De här toppklubbarna, det är ren prestanda. Det är de absolut bästa klubben man kan ha. Men går man ner med några steg som är lite billigare, då oftast håller de bättre också. Just för att de väger lite mer, kanske har lite andra material i sig också. Så det finns ju andra alternativ som är bra för sport.
Och visst ser de ut ungefär, om man skulle vilja ha en klubba som Joel Eriksson, så finns det billigare också som ser exakt likadana ut?
Det finns ett tydligt exempel i SHL. Anton Frondell, han kör inte toppklubban faktiskt i SHL. Han kör en standardklubba, prisläget under.
Varför?
Han gillar vikten och den prestandan han får ut av klubban. Ja. Han tycker att de andra är kanske lite för lätta om jag uppfattat det rätt.
Ja, men intressant. För han är ju en spelare som kan dra iväg skotten ordentligt. Ungefär som Tage Thompson, 2 meter lång och väger väl 0,1 ton. När han frestar på så förstår man ju att utrustningen får jobba. Mattias, hur resonerar du kring det här när du följer dagens topphockey och ser hur de laddar, hur de använder flexen på klubban?
Ja, men det där jag tror om vi... korrelationen mellan att de går sönder, att det är det som har utvecklats, att man skjuter lite annorlunda och det är ju flexet i skaftet som ger pucken den här farten och det gör ju också att det utsätts ju för väldiga krafter just när den ska kunna flexa så mycket. Och vi jagade även på min tid vikten. Man ville ha lätt utrustning, så lätta skridskor som möjligt, klubban. Lite mer personligt från det att man har en annan vikt, att man gillar den känslan. Men jakten på vikt har ju alltid ett pris för att då blir det tunnare material. Så att det här är för min del... var ju, vi är ju generationen innan, där fick ju inte materialet gå sönder. Tränaren blev precis galen om jag var inne och 4-5 spelet och fick ett slag på klubba och min klubba gick sönder. Då var det mitt fel.
Ja,
så att jag hade ju anpassat där. Det blev ju lite som ett spett. Lite tyngre, men det skulle hålla även om jag fick ett skott. Kanske inte de hårdaste skotten direkt på skaften, men fick du... Eftersom du ska ju då täcka skott med allt, även skaft, så skulle det hålla för att både kunna täcka ett skott och sen att du hade möjlighet att lägga ut pucken utan att klubban delade sig. Så att alltid en avvägning mellan att det ska hålla och få maximal prestanda.
Ja, men bra material där på Thompson. Det var 5 slagskott på 30 sekunder. och klubban höll, va?
Ja. Ja. Ja, det är tufft att stå framför mål som utan skydd kanske får utspela. Målvakt, ja, de har ju skydd. Ja.
Men du, på tal om skydd och de här bitarna, så har det varit mycket snack kring det här också. Jag tänker på halsskydd. Jag vet att ni har jobbat stenhårt med det också när det kom från Internationella Hockeyförbundet. Att nu är det ett måste med halsskydd, vilket är galet att det inte har varit egentligen innan. Vi såg ju OS, behövde spelarna ha det också. Slabbar rätt mycket med det ändå, känns som. Det är en del halsskydd som känns som en liten scarf nästan. Det här var inte OS, men kolla. Kolla Pasternax halsskydd vid det här tillfället.
Ja.
Hur mycket hjälper det där, Martin?
Ja, nu när ni har den här bilden uppe så ser man ju att han har modifierat det lite. Han har ju både vikt ner och tyvärr klippt sönder också. Och då skyddar det inte på samma sätt. Det ser vi vem som helst på den här bilden.
Ja.
Och sen är det andra regler i Europa kontra i Nordamerika också.
Ja.
Hur standarden ser ut, när man, hur ett halsskydd ska se ut för att godkännas och för att säljas också.
Ja.
Så det är lite mer andra regler i Nordamerika, vilket gör att sådana här typer av skydd som bara sitter lite lätt är mer godkänt i Nordamerika, medan i Europa så skulle det inte vara godkänt.
Nej. Vad tänker du när du kollar på hockey och ser en spelare som har ordentligt, du pratar om att ta hand om detaljerna, mot en som slävar lite, med tanke på vad som kan hända?
Nej, men jätteonödigt. Jag kan garantera att ingen blir en sämre hockeyspelare bara för att man har halsskydd på sig. Liksom. Det är ovant, oftast när man tar på sig det första gången, men efter 10 minuter på isen eller något ispass så är du inne i det liksom.
Ja. Vad säger du kring just det här med halsskydd, Mattias?
Det är bara ett måste att man tänker igenom. Samtidigt har jag varit på andra sidan när det hela tiden, som jag var inne på med övrig utrustning, att man skulle skära ner på vikt. Det ska vara bekvämt. Jag upplevde ett problem när vi skulle ha dem med återhämtning, ja, när du är väldigt andfådd. Och så har du någonting som trycker, det är vad som har på sig en polo och krage. Ja. Men konsekvenserna av att inte ha ett måste överväga det här bekvämlighetsfaktorn. Därför det är ju uppenbart, det kan rädda liv.
Mm. Ja, vi vet ju vad som hände för något år sedan i Storbritannien där också. Jag vet att ni jobbat hårt med skydden också. William Eklund fick ju en tuff skärskada här och missade VM i fjol.
Precis, så nya underkärl som kommer ut nu från oss har ju också skärskydd vid handlederna.
Ja.
Och även insida lår och baksida benet också på byxorna.
Ja.
Så det är någonting som hela tiden utvecklas och som spelare mer och mer använder nu också. Ja.
Hur tåligt är det då, Martin?
Väldigt tåligt.
Det är det, så det här skulle kunna förhindras då, en sån här incident?
Om den ska träffa på det skyddet så hade jag väldigt svårt. Han skulle nog inte missat turneringen.
Nej, och det finns ute nu liksom för att alla tillgår.
Men man ser fortfarande, alltså även i SHL också, att man ska vika upp och nästan visa huden liksom mellan handsken och armbågsskydd. Och det är kanske inte det bästa faktiskt. Nej.
Och jag vet att du höll på som Mattias också en gång med knäskyddet, va?
Ja, jag modifierade ett av mina benskydd. Det fanns en liten flärp som gick för att skydda sida, utsida knä där. Och den tyckte jag satt lite i vägen. Och så klippte jag bort den och så en VM-turnering. Då fick jag en slashing där.
Ja.
Och då slogs en nerv av faktiskt. Så jag fick droppfot och missade hela den VM-turneringen. Resterande, jag spelade 20 minuter. Och ja, i stort sett läkaren jag träffade efter matchen sa, du kan ha spelat din sista hockeymatch.
Ja.
Och då sa jag, det kan ju inte vara möjligt. Så tog det ungefär 3 månader så började jag få tillbaka känsel och funktionen av foten igen. Så att det var ju ett skydd som jag aldrig rörde igen och klippte bort. Men det var ju då jakt på gram och bekvämlighet.
Ja.
För att man tror att man blir lite snabbare.
Ja.
Vilket är ju också en del av den här jakten. Ja. Om du försöker bli bättre, försöker hitta vad du än kan för att bli lite snabbare. Och jag behövde verkligen bli lite snabbare.
Fan, sen den där VM-turneringen 98.
Ja, det var ett dumt beslut av mig.
Ja, det blir guld den där turneringen sen också.
Ja.
Så nej, men det är väl lite så. Vi har sett Crosby med sitt gamla axelskydd. Han har väl ett axelskydd som är, vad är det, 15 år gammalt, eller?
Ja, jag tror Crosby är en sån också. Har han vunnit OS-guld och Stanley Cup med någonting som funkar, då vill han nog inte byta. För det funkar liksom. Ja.
Martin, avslutningsvis, hur kommer det se ut om 10 år med hockeyutrustning?
Oj, bra fråga. Jag tror vi kommer fortfarande hitta material som gör spelaren lättare och kan prestera ännu mer på isen. Just med skridskor blir ju hela tiden lättare och lättare.
Ja.
Så vi kommer att se ännu mer fart. Även fast vi tycker att det är hög fart idag, så tror jag om 10 år är det ännu högre fart.
Ja. Vad tror du, Nathan?
Ja, vi var inne på, undrar fanns någon att man kommer på någon dräkt man tar på sig och sen blåser upp.
Men så
att
det sker,
ja, men lite ja. Sådär att den skulle, därför luft är ju ganska lätt. Men då pratade vi innan, hur skulle puckarna studsa på det uppblåsbara? Men nej, det var ju sånt. Jag tyckte det var kul och jakten på gram och prestanda. För vi rör oss ju snabbare utan alla de här skydden. Men skydden är ju nödvändiga för att klara att spela hockey.
Verkligen. Det är underbart att det går åt rätt håll. Att det blir en säkrare sport där också. Tack så jättemycket, Martin. Kan vi köra stensax på oss om McDavid skrubbar? Mattias, ja eller?
Absolut.
Ja, det gör vi, Mattias. En, två, tre. En, två, tre. Ah, jag tar det. Det är fel okad, men ändå. Tack för att ni har tittat på God morgon NHL. Glöm inte bort NHL Saturday och NHL Sunday på bra tider nu. Med tanke på att det är sommartid i USA också, så är det bara att hålla koll runt 18-tiden båda de här dagarna. Så glöm inte bort att golf pågår redan nu. Från Sydafrika så är det igång här på Viaplay. Så blir det Premier League till helgen, så har ni koll på att det sker mycket. Och så mängder med matcher från världens bästa hockeyliga där Buffalo går bra och Tage Thompson ofta är i huvudrollen. Tack för att ni har tittat och lyssnat.
Under a minute to go. Thompson! Shot is stopped. 95.7. Thompson again! Shot is stopped. 92.6. Thompson again off the bar! Whoa! He's loaded down! Four straight Thompson TNT bombs on Lindgren. He's got it again! Tage with 30 seconds in the period. Up top. Thompson again! They're at the range. Thompson and Lindgren.
Well, he's coming back with a big smile on his face. Loud.